السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Det är återigen alltid en ära att kunna komma till den här fina och stora moskén och se så mycket fina ansikten här. Må Allah azza wa jal öka er alla i godhet och belöna er för att ni har kommit. Vi börjar närma oss med stormsteg, om man ska säga som man säger i Sverige, till månaden Ramadan. Det är bara några dagar kvar till den här otroliga månaden. Den här månaden är den bästa och mest otroliga månaden under hela året. När folk pratar om Ramadan så brukar man först och främst tänka på fastan. Även om man pratar med icke-muslimer så tänker man, när muslimer säger nu kommer Ramadan, och säger aha, ska ni fasta. Men det finns andra saker också som är väldigt viktiga under Ramadan. Om man till exempel tittar på en av de verserna där fastan föreskrevs och blev obligerat för oss muslimer att fasta under Ramadan, så nämns någonting annat där innan. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. Allah subhanahu wa ta'ala säger att månaden Ramadan, det är då Koranen uppenbarades. Det är då Koranen sändes ner som vägledning till folk och en måttstock mellan det som är korrekt och det som är fel. Den av er som bevittnar månaden och är med om månaden ska fasta. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner den här versen innan han nämner att man ska fasta, att det är den månaden då Koranen uppenbarades. Så det är det som har gjort den här månaden väldigt speciell. Allah subhanahu wa ta'ala säger också om Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, att vi har sänt ner den, det vill säga Koranen, under Laylatul Qadr. Så Koranen sändes ner under denna månad. Och det är det som har gjort den här, bland annat de sakerna som har gjort den här månaden så speciell, att just det här är Koranens månad. Därför är det passande, nu när Ramadan är så nära, att vi talar lite om Koranen. Vad är det som gör Koranen så speciell? Och hur vi bör förhålla oss till Koranen nu under den här månaden specifikt och rent generellt under hela året. Koranen är den mest otroliga och magnifika bok som existerar. Från många olika synvinklar. Man kan prata om det på många olika sätt. Om vi tittar på olika böcker till exempel. Vad är det som får en bok att bli speciell? Om man skulle gå åt och vilja låna en bok i ett bibliotek, eller man ska köpa en bok i en bokaffär, vad är det som gör en bok speciell? En av de sakerna är att man tittar generellt på böcker, är vem som är författaren. Om man går till en bokaffär och man vill köpa en bok, vad är det man tittar på? Man tittar på, den där är en bra författare, han är känd, han vill jag köpa en bok utav, eller han vill jag låna en bok utav. Vem är det som har uppenbarat Koranen? Det är Allah subhanahu wa ta'ala, våran skapare, våran herre. Så det som har uppenbarat den här Koranen, och det som en av de sakerna som gör den här boken så otrolig, är att det inte är vem som helst, bara en vanlig människa som har skrivit, som kan ha rätt, som kan ha fel, som kan ha vissa åsikter som är bra, vissa åsikter som inte är bra och liknande. Utan den här boken är uppenbarad från Allah subhanahu wa ta'ala själv. En annan sak som gör den här boken så speciell är dess innehåll. Vissa böcker har bra innehåll och vissa böcker har dåligt innehåll. Vissa böcker har, det mesta är bra och andra saker är inte vidare bra och så vidare. Koranen är från början till slut bara bra. Och har otroliga betydelser. Bara om man tittar på de böcker som har förklarat Koranen. Det finns tusentals böcker som har skrivits i tafsir. Vissa av de här böckerna, Koranen är 600 sidor. Vissa av de här böckerna är 30 volymer långa som förklarar Koranen. För att det finns så otroligt mycket betydelse i Koranen. Från början, och när de förklarar Koranen, så förklarar hon från den första bokstaven i Koranen, första ordet i Koranen, till det sista. För allting i Koranen har en betydelse och har en viktig betydelse. Och Koranen ger oss också svar på de mest fundamentala och existentiella frågor som i princip varje människa i världen även någonsin har frågat sig själv om. I princip varje människa, var man än kommer, har någon gång frågat sig själv: var kommer jag ifrån? Eller vem är min skapare? Är jag bara här utav en slump? Eller finns det ett syfte, eller är det någon som har skapat mig? Den här frågan har de flesta människorna någonsin ställt sig. Koranen ger ett svar på den här frågan. Och inte bara ett svar, utan ett korrekt svar på den här frågan. På ett rationellt och intellektuellt sätt som är övertygande. Varje människa har i princip frågat sig frågan: varför är jag här? Inte bara hur kom jag hit, utan varför är jag här? Vad är meningen med livet? Koranen ger ett svar på den här frågan. En av de viktigaste frågorna alla människor någonsin har frågat sig. Vi ser med kurser på universitet i Sverige som heter Meningen med livet. Kurser som man får 15 poäng i universitet där man ska studera den här frågan. Koranen ger svar på den här frågan på ett enkelt och övertygande sätt. Och jag tror att varenda människa världen över någonsin har ställt sig frågan: vad händer efter döden? Vad händer när mitt liv tar slut? Man ser ju runt omkring sig människor som dör. Man har släktingar. Varenda människa har någon släkting som har dött. Om det inte är ens föräldrar, så är det ens morföräldrar eller deras föräldrar eller så liknande. Alla har någon släkting någonstans som har dött, även om man inte har varit med om det själv. Men man har någon släkting. Och man, ofta, de flesta människorna har någon vän som har dött. Man tänker, vad händer efter? Många människor pratar om den här frågan, men Koranen ger ett korrekt och övertygande svar om vad som händer efter döden. De här frågorna frågar sig människor, men Koranen besvarar dem på ett korrekt sätt. Koranen är också speciell med det den kallar till. Väldigt många böcker i världen är vilseledande, eller kallar inte till bra saker, eller kanske kallar delvis till bra saker. Koranen är en vägledning till mänskligheten. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: inna hadhal quran yahdi lillati hiya aqwam. Sannoliken så leder denna Koran och vägleder till det som är det mest upprättade, eller det som är mest korrekt. Och Allah azza wa jalla kallat den här Koranen för hudan linnas, vägledning till mänskligheten. Koranen är väldigt speciell, för att just Koranen är en bok utav vägledning till oss människor. Koranen är väldigt speciell också när det kommer till hur människor har tagit emot den här boken. Det finns antagligen ingen bok världen över som är så läst som Koranen. Som så många människor har läst som Koranen. Eller som människor fortsätter att läsa. Kristna brukar läsa Bibeln, men det är väldigt sällan, har jag märkt. Jag har pratat med många kristna som har läst Bibeln från början till slut. Så de brukar läsa vissa stycken från Bibeln. Koranen har inte folk bara läst från början till slut, utan det finns miljontals muslimer som har memorerat Koranen från början till slut. Och det här är någonting som är väldigt ovanligt. Jag själv har läst Bibeln från början till slut. Jag kan säga att det inte var jätteroligt, om man säger så. Och det är samma sak som många kristna känner. Jag har läst Koranen många gånger till, från början till slut, och det är en helt annan känsla. För Koranen har en otrolig påverkan på människor. Utan tvekan, i Bibeln det finns saker och ting som är sanning. Och vissa saker som står där som är väldigt bra. Men Koranen är från början till slut har en påverkan på en. Kolla bara början, surat al-Baqara. Hur den börjar, vilken effekt det får på en människa. Surat al-Fatiha, man har läst den kanske tusentals gånger. Man tröttnar aldrig. Man läser den gång på gång på gång på gång varje dag. Den fortsätter att påverka. Och andra surer också i Koranen. Det här är om man verkligen reflekterar över dess betydelse. Så Koranen har även tagits emot utav människor på ett väldigt speciellt sätt. Det har som sagt memorerats utav miljontals människor, och den påverkar människor också. Kolla bara, om man tittar på till exempel från under Tarawih i Ramadan, när man hör hur imamen läser Quran och man ser sig kameror som sveper över folk, hur många människor det är som står och gråter när de hör Koranen. För att Koranen är en bok som träffar rakt in i hjärtat. Det verkligen påverkar, för det är Allah subhanahu wa ta'ala som tilltalar oss människor och tilltalar våra kroppar och själar och intellekt samtidigt. Och det här är någonting som inte sker med andra böcker. Så Koranen är en väldigt speciell bok och har en otrolig inverkan på oss. Och Koranen, nu när månaden Ramadan kommer, så tänkte jag påminna om att det är 4 stycken saker som vi skulle kunna göra med Koranen. 4 stycken råd till mina bröder och till mina systrar som man kan tänka på att man gör med Koranen under den här månaden. Det första som man kan tänka på att göra med Koranen under den här månaden är att läsa Koranen. Att man lägger verkligen vikt vid att läsa Koranen under den här månaden. Koranen består av 114 kapitel. Ungefär 600 sidor. Över 72 000 ord och över 320 000 bokstäver. Skulle vi läsa 2 sidor av Koranen innan varje bön och 2 sidor efter varje bön, varje dag, så läser vi ut hela Koranen under månaden Ramadan. 2 sidor innan varje bön, innan Fajr, och 2 sidor efter. Att läsa 2 sidor tar kanske 3-4 minuter. 3-4 minuter innan bönen, 3-4 minuter efter. Och då har man läst färdigt Koranen från början till slut. Över 320 000 bokstäver läser man. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasana bi 'ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som läser en bokstav av Koranen får en belöning. Och belöningen multipliceras 10 gånger om. Jag säger inte att alif, lam, mim är en bokstav, utan alif är en bokstav och lam är en bokstav och mim är en bokstav. 320 000 bokstäver, över 320 000 bokstäver om man läser Koranen från början till slut. Det tar oss några minuter innan varje bön och några minuter efter varje bön. Så har vi läst ut Koranen från början till slut under månaden Ramadan. Månaden Ramadan är utöver det en välsignad månad. Och belöningen ökar i välsignade månader. Utöver det har profeten sallallahu alaihi wa sallam sagt. En hadith berättar utav Ibn Abbas. Att Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit ner vad belöningen för goda handlingar är. Och straffet för dåliga handlingar är. Så den som avser att göra en god handling och därefter gör det, så får han en 10-faldig belöning. Upp till 700 gånger, upp till hur många gånger Allah subhanahu wa ta'ala vill. Så när profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att när man läser Koranen och man får en 10-faldig belöning, så är det typ det minsta man kan få. Och man kan få upp till 700 gånger belöning. Upp till hur många gånger Allah subhanahu wa ta'ala vill. Så det minsta man får om man läser Koranen från början till slut under månaden Ramadan, där man utöver det får en fördubblad belöning och man får mer välsignelse i det man gör, är 3,2 miljoner belöningar. Så tänk er då, om man läser Koranen med riktigt uppriktighet och ens hjärta är verkligen närvarande och att man har verkligen kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och fruktan att bli påverkad och hopp om Allah azza wa jalla belöning, för det är det som får ens belöning att multipliceras. Då kan man få 700 gånger fördubblad belöning för Koranen. Förstår ni vad det är? Om man läser ut Koranen en gång. Om man läser ut Koranen en gång. Selef, de tidigare lärda, vissa utav dem brukade läsa ut Koranen varje dag under månaden Ramadan. På grund utav att de kände till den här belöningen. Tänk er Imam Malik, rahmatullahi alayh, den här stora imamen som var känd för sin kunskap utav hadith. Det var det han framförallt var känd för. Sin kunskap utav hadith och fiqh. När månaden Ramadan sa han: "Innama huwa al-mushaf." Det är bara mushaf och tilawa. Det är det jag ska lägga vikt på. Jag ska sitta och läsa Koranen. Trots att det han gjorde när han undervisade fiqh och undervisade hadith var någonting väldigt bra. Men månaden Ramadan kom, så sa han: "Nu är det slut. Nu är det dags för att läsa Koranen. Han förstod den här belöningen. Vad är det som väntar den om man läser Koranen? Så mina bröder och mina systrar, lägg vikt på det här. Lägg vikt på att läsa Koranen under månaden Ramadan. Och om man har svårt att sätta sig en timme i sträck, gör den här grejen. Innan bönen, man har åtminstone, man har redan gjort wudu. Man ska ändå be. Sätt dig ner, läs två sidor innan, två sidor efter. Så att du åtminstone läser ut Koranen från början till slut under månaden Ramadan. Kan du göra mer än så? Tänk er själv. Fyra sidor innan, fyra sidor efter, då är vi uppe att man läste igenom Koranen två gånger. Åtta sidor innan, åtta sidor efter, då är vi uppe i tre gånger och så vidare. Och som sagt, belöningen multipliceras på det här sättet. Så att man inte bara kommer in i månaden Ramadan och blir förlåten för sina synder. Utan man kommer ut ur Ramadan och får en otrolig belöning som kommer lägga sig i ens vågskål på domedagen. Det är det första rådet. Att vi lägger vikt vid att läsa Koranen under månaden Ramadan. Bara sitta vid mushaf för oss själva och läsa. Utöver det så rekommenderar jag att man försöker memorera Koranen under månaden Ramadan och repetera det man redan har memorerat. Memorera Koranen. Att memorera Koranen, när man gör det så läser man ju. Okej? Okay? Så man får belöningen för att läsa. Utöver det så får man belöningen för att memorera. Det finns en otrolig hadith som handlar just om det här med memorering på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det kommer sägas till den personen som har memorerat eller som kan Koranen på domedagen. Läs och recitera på samma sätt som du brukade läsa och recitera i dunja. Och din nivå i paradiset kommer vara till den sista versen som du reciterar. Och det här säger Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, att det är ett bevis att paradisets nivåer är inte bara 100 som har nämnts i en annan hadith. Utan att det här är 100 specifika nivåer som har nämnts i en annan hadith. Utan belöningen, utan nivåerna i paradiset är mer än så. Koranen har över 6200 verser. Vilket tyder på att det finns, i enlighet med hur mycket man har memorerat, så här många nivåer. Så tänk dig att bli en hafid. Att vara en hafid al-Quran. Och stå där på domedagen och läsa. Man kommer upp i nivåer, upp i nivåer, upp i nivåer. Tills man kan nå den här nivån som är över 6000. Den som har det sämst i paradiset. Om man kan uttrycka sig på det sättet. En person som har det mycket, mycket, mycket bättre än den kungen. Eller den ledande personen som har haft det bäst i denna dunja. Har ni sett hur vissa kungar har det i den här dunjan? Har ni varit på sådana här, nu för tiden är det inte samma grej. Alltså det är visst folk har det bra, men förr i tiden när kungen hade det bra, vi snackade att de hade det bra. Har ni sett sådana här slott de hade? Hur folk mådde, hur kungarna hade värsta palatsen och de hade det bra. Det här är ingenting vad de hade, jämfört med vad den som hade sämst i paradiset har. Bli här för Koran, du kommer där upp. Du kommer högst upp. Så det är en otrolig belöning som väntar den personen som memorerar Koranen. Vissa personer kanske tänker, vem är jag som memorerar Koranen? Jag har nu blivit så här och så här gammal. De som memorerar Koranen, de brukar vara unga. Jag känner till vissa av mashaykh som var över 60 när de memorerade Koranen. Som var över 60 när de memorerade Koranen. Det finns, vad jag har hört talas om förut, på Allahu alam, att bara i Libyen så har det funnits 1 miljon huffad. Att det är ett land som kanske har mest per capita huffad i världen. Jag hade inte pratat om de andra länderna som finns i den muslimska världen. Det här är någonting jag hört förut och Allah vet bäst. Men i alla fall, det finns miljontals personer, muslimer, som är huffad, som har memorerat Koranen. Som kanske också hade det svårt. Och det finns konvertiter som inte ens kände till hur man skulle läsa ordet elif, bokstaven elif. Inte kände till den här grejen. Så tänker jag bara, vad där, det är en pinne, det är ett streck, jag vet inte någonting. Och sen har blivit hafid Koran från början till slut. Konvertiter som inte kände till någonting om det arabiska språket. Och kanske inte kände till vad Koranen var förut. När de inte var muslimer. Och sen har de konverterat och memorerat Koranen från början till slut. Och som sagt, när man memorerar Koranen så gör man det samtidigt som man läser. Och varje bokstav man läser är tiofaldig belöning. Och det har kommit att den som har det svårt att läsa Koranen får fördubblad belöning. Förstår ni vad som händer? När man sitter och memorerar Koranen på det här sättet. Och vilken inverkan det har. Så försök att memorera Koranen under Ramadan. Och repetera det ni tidigare har memorerat. Och den som inte har lärt sig arabiska, hur man läser och så vidare. Om det är någon månad under året man ska göra det, så är det månaden Ramadan. Det är det bästa tillfället att man ska komma igång och börja lära sig att läsa Koranen. Lära sig att läsa på arabiska. Lära sig tajweed. Och förbereda sig så att man verkligen kan läsa Koranen direkt och inte behöva läsa översättningar eller andra sätt bara att kunna lyssna och liknande. Så på samma sätt som andra personer har kunnat bli, broder Said, du sa att Libyen har flest huffad i världen, inte flest huffad i världen utan per capita, alltså per antalet befolkning. Det blir säkert mycket fler i Pakistan och Indien och liknande, för att de har mycket större befolkningar. En annan sak som man ska lägga vikt vid under månaden Ramadan är att man reflekterar över Koranen. Att man inte bara läser Koranen och memorerar Koranen, utan att man reflekterar över dess budskap. Koranen har ett budskap till oss. Från vår Herre, från Allah subhanahu wa ta'ala. Det som sagt är så speciellt med Koranen, att den går som en pil, den går rakt in i våra hjärtan. Den tilltalar oss direkt. Och Koranen är en bok som inte bara ska tilltala de mest intellektuella människorna som ska ha studerat mest, utan ska kunna tilltala varenda människa. Varenda människa ska kunna läsa Koranen och få det att tilltala den personen. Så att även om man inte har studerat innan och kan så mycket saker eller är väldigt utbildad på universitet och liknande, så ska Koranen kunna tilltala oss alla. För att islam är en religion för alla och inte en religion för någon intellektuell elit. Det som är så häftigt med Koranen är att den tilltalar alla. Så att alla ska kunna få en någorlunda uppfattning utav dess betydelse och Allahs budskap till oss genom Koranen. Men samtidigt, den som vill specialisera sig i att studera Koranen kommer kunna lägga hela sitt liv på det och fortfarande inte känna att han har nått dess topp. Jag kommer att träffa en av mashaykhi i Medina ganska nyligen, för kanske ett halvår sedan eller någonting sånt. Som han kanske är 50 års ålder någonting sånt. Och har undervisat, jag säger inte studerat Koranen, undervisat kanske i 25-30 år, tafsir, i universitetet i Medina. Och han sa, jag känner bara att jag är i början utav att kunna börja förstå verser. Vissa grejer, att man går in djupare och djupare och djupare, han bara, det är ett hav. Det tar inte slut. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, den kunskapen han hade, han sa att i slutet av hans liv, när han satt i fängelse, det är då han började lägga extra mycket vikt på Koranen. Sheikh al-Islam säger att om man skulle samla ihop all tafsir han gjorde, så nådde det ungefär 30 volymer. Men det var på slutet av hans tid, när han satt i fängelse, som han la extra mycket vikt på Koranen. Och han sa att jag önskar att jag hade inte slösat mitt liv på andra saker och hade lagt mer vikt på Koranen. Och då var han ingen person som slösade sin tid, utan en person som skrev väldigt viktiga böcker, men han önskade att han kunde ha lagt mer vikt på att göra tafsir av Koranen. Då hade han gjort 30 volymer tafsir, om jag säger så. Han sa att när han ville förstå vissa verser, så gick han tillbaka till 100 tafsirböcker och kände ibland att det var någonting som han måste gå tillbaka till mer. Det finns någonting extra som han måste kunna se utöver de 100 tafsirböcker som han gick igenom. Så Koranen är som sagt en bok som kan tilltala de som inte har studerat så mycket. Och den som vill gå djupt i boken och djupt i dess förståelse skulle kunna spendera så här mycket av sin tid och fortfarande inte känna att han har fått all förståelse som han vill ha. Allah subhanahu wa ta'ala har uppmanat oss till att reflektera över Koranen. Allah azza wa jalla har sagt: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Kontemplerar de, reflekterar de inte över Koranen eller har de likt lås över sina hjärtan? Allah Azza wa Jalla klandrar de som inte reflekterar över Koranen. Allah Azza wa Jalla har berättat om Koranen och vilken effekt det har. Då han sa: "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah." Om vi hade sänt ner denna Koran på ett berg så hade du sett det skaka i fruktan utav Allah subhanahu wa ta'ala. För Koranen, om man reflekterar vad som finns i den, så har den en otrolig betydelse. Låt mig berätta varför. Bland annat, det finns många saker man kan ta upp. Alla böcker som man läser rent generellt, som handlar om naturvetenskap eller handlar om existentiella frågor och så vidare, det talar framför allt om det vi kan se och det vi kan förnimma och det vi kan uppfatta med våra sinnen. Hela naturvetenskap handlar om det här. Koranen handlar om en annan värld som vi alla vet att den existerar. De flesta människor världen över, till och med många ateister, tror på att det finns en fördold värld, någonting annat. Det finns saker och ting som är övernaturliga, som inte kan uppfattas med naturvetenskap och liknande. Koranen berättar om den här världen väldigt mycket. Eller berättar om det här som vi inte kan förnimma med våra sinnen. Om man studerar naturvetenskap så ser man att den här universum är extremt finjusterat. Designat. Allt är i punkt och pricka på dess perfekta plats. Man studerar hur människan är, så är människan extremt designad. Cellerna är extremt designade. Ens kroppsdelar är extremt designade. Och så vidare. Tänk själva bara cellen. Man säger att det finns miljardtals celler inuti människan. Att de säger att cellen är mer komplicerad än en hel fullbordad fabrik. En liten cell. Och säger att ett gruskorn finns ungefär, på den platsen finns det ungefär motsvarigheten 5000 celler. Så mycket celler finns det. Om man går in och tittar på de mikroskop som idag finns, så ser man att det är mer komplicerat en cell än vad en fabrik är. Till och med Bill Gates, han sa att DNA är mer komplicerat än något dataprogram som vi än tills idag har lyckats skapa. DNA, och det är en del utav cellen. Människan är väldigt designad. Och man förstår genom naturvetenskapen att allting som är väl designat måste ha en designer, måste ha en skapare. Så genom naturvetenskapen, om man verkligen studerar det på ett korrekt sätt, så kommer man förstå att det finns en skapare. Men vem är den här skaparen? Det kan inte naturvetenskapen prata om. Om man försöker komma fram till det genom filosofi, så kommer man inte komma fram till ett slutgiltigt svar, utan filosofer skiljer sig på hur många olika åsikter som helst. Koranen ger oss och förklarar för oss vem våran skapare är, om hans namn och om hans attribut, på ett väldigt logiskt och rationellt sätt som man blir övertygad av. Så Koranen ger oss någonting som inte andra böcker ger. Och där finns självklart i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna också. Men framförallt i Koranen, när det kommer till Allah Azza wa Jalla namn och attribut. Vilket i sin tur är den viktigaste kunskapen. Att ha kunskap om sin Herre och sin skapare. Det här finner vi i Koranen på ett korrekt sätt, till skillnad från vad man kan finna i andra böcker. I Koranen så finner vi också beskrivningar av änglarna. Många människor världen över, vare sig det är kristna eller judar, eller till och med många andra religioner världen över, tror på änglar. Men Koranen ger en korrekt beskrivning utav änglarna, utav vad flera utav dem heter, deras egenskaper, hur de är, vad de gör, vilka uppgifter de har och så vidare. Det här finner vi i Koranen. Och det här kommer vi inte finna på ett korrekt sätt i en bok om naturvetenskap eller filosofi eller liknande. När man studerar historia så kan man förstå, eller så vet man, eller religionsvetenskap, att det har funnits tidigare böcker. Man läser om gamla testamentet och man läser om nya testamentet. Och man förstår när man läser det gamla testamentet och det nya testamentet att det här, det finns många motsägelser där i. Man märker att det är olika författare som har skrivit det. Och man märker att det här inte rakt igenom är en uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. För då skulle det inte finnas sådana här motsägelser som man finner i Bibeln. Koranen berättar för oss vad som hände med de här gamla böckerna. Om att de förvrängdes. Och förklarar för oss vissa saker som är korrekta i de här böckerna. Och vissa saker som inte är korrekta i de här böckerna. Det här är någonting som det forskas väldigt mycket om. Om ni går till Uppsala universitetet som finns här, så studerar man det. Det kallas för textual criticism. Alltså vad det är som är korrekt och vad det inte som är korrekt. Och det finns olika forskare som säger olika saker och så vidare. Men Koranen förklarar för oss vid flera tillfällen och vad som hände med de tidigare böckerna och hur de förvrängdes. Och vilka saker som är okorrekta och vilka saker som är korrekta. Koranen berättar för oss om profeterna. Människovärlden över tror på att det har funnits profeter. Och de tror, dels kan man se vissa saker som har sagt om de här profeterna i arkeologi eller historia. Och dels i religionsvetenskap. Men vad det var som egentligen hände med de här profeterna och vad de egentligen gjorde och vad som hände med deras folk, det här kan vi läsa i Koranen på ett korrekt sätt. Så det här gör också Koranen väldigt speciell. Det förklarar för oss de här viktiga sakerna. Som sagt, som jag tidigare pratade om förut, det här, vad händer efter döden? Det här är någonting som i princip varenda människa frågar sig själv. Koranen förklarar det här på ett sätt som man, om man läser Koranen, särskilt om man läser Juz Amma och vissa surer som handlar om det här med domedagen och så, man läser dem och man verkligen har sitt hjärta på plats. Det är typ som man ser de här sakerna hända framför sig. Ett väldigt bildligt språk som berättar om domedagen, innan domedagen, vad är det som händer? Hur människorna kommer stå inför sin herre, om domen. Handlar om paradiset, handlar om helvetet. De här sakerna finner vi i Koranen. Och det finner vi inte på ett korrekt sätt i de här andra böckerna som finns. Koranen är väldigt speciell. Och det är därför vi bör reflektera och kontemplera över den här boken extra mycket. För här får vi den här informationen som andra människor egentligen skulle vilja ha. Det här hittar vi då i Koranen. Koranen berättar för oss också om Al-Qadr. Om förutbestämmelsen. Forskare idag har stora meningsskiljaktigheter om människans fria vilja. Det finns till och med ateist forskare som tror att människan i princip inte har en fri vilja. Utan allting är som iprogrammerat inuti våra gener. Att vi gör saker och ting och vi fattar beslut i våra liv för saker och ting som finns inskrivna i våran DNA. Okej? Det här är saker och ting som det forskas och skrivs och talas om väldigt mycket. Koranen förklarar för oss på ett övertygande sätt om hur våra fria vilja är. Och att den ligger under Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Att vi har en fri vilja, men vi inte kan gå utanför. Om vi vill göra någonting som Allah azza wa jalla inte vill, så kommer vi inte kunna göra det. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Att vi kan göra saker, vi kan sträva efter saker, men om Allah azza wa jalla inte vill att det ska ske, då kommer det inte att ske. Till exempel många människor kanske har en vilja att man vill flyga. Men Allah azza wa jalla har förutbestämt för oss människor att vi inte kan få vingar att kunna flyga. Och vi vill göra många beslut i våra liv. Det är inte så att vi vill studera vissa utbildningar. Eller vi vill få vissa jobb, men sen får vi inte dem. För Allah azza wa jalla har förutbestämt att vi inte ska få de här sakerna. Så bara för att man har en fri vilja behöver inte alltid betyda att man kan utföra alla de saker som man vill. Det här förklaras för oss i Koranen om Al-Qadr. Det här är någonting som folk filosoferar om och forskar om. Men Koranen förklarar för oss om det här på ett korrekt sätt. Därför bör vi lägga vikt på att reflektera över Koranen. Och i synnerhet av att läsa tafsir. Förklaringen, att vi verkligen förstår vad är betydelsen av de här verserna i Koranen. Kan man arabiska så bör man läsa de böcker som ulema har skrivit. Eller lyssna på vad ulema har förklarat. Kan man inte, så alhamdulillah, det finns många föreläsningar och lektioner i ämnet. Vår broder Abdul Wadud, jazakallahu khairan, har förklarat från Ulemas tafasir då självklart Surat al-Fatiha som är den viktigaste suran, hela Juz Amma, Juz Tabarak, typ 100 lektioner som finns på islam.nu om tafsir. Så skulle man lyssna på 3 per dag så skulle man inte hinna färdigt med dem under Ramadan. Det finns mycket man kan lyssna på. Så det hjälper en att reflektera mer över Koranen och få förståelse av Koranens budskap till oss. Särskilt nu under den här månaden, Ramadan. Ramadan, eller Koranen, är inte bara en bok som man ska läsa och memorera och reflektera och dra kunskap ifrån. Utan Koranen är en bok utav kunskap och handling. Koranen uppmanar oss och kallar oss till att göra handlingar, goda handlingar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var det levande exemplet på en person som implementerade Koranen med sitt liv. Allah azza wa jall har sagt: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Och du har sannoliken en stor khuluq, en enorm khuluq, ett beteende som är enormt. Varför? För att profeten sallallahu alaihi wasallam implementerade Koranen i sitt liv. Han var som ett levande exempel utav Koranen. När Aisha radiyallahu anha frågade som profeten sallallahu alaihi wasallam han var, så sa hon: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Hans khuluq, hans beteende var Koranen. Han var det levande exemplet utav hur man ska vara i enlighet med Koranen. Så vi bör reflektera över de beordringar som finns i Koranen. Och de förbud som finns i Koranen. De uppmaningar som finns i Koranen. Och det Allah Azza wa Jalla kallar oss till genom Koranen. Salaf, sahabas i synnerhet, när de skulle memorera Koranen så brukade de ta 10 verser. Så memorerade de dem, lärde sig dess kunskap, såg till att de verkligen har praktiserat det och sen gick de vidare till verserna därefter. Därför har det nämnts att vissa utav sahabas tog flera år på sig att memorera surat al-Baqara och surat Ali Imran. För det finns så mycket saker, information och kunskap där i och så mycket påbud och förbud. Så de kände verkligen att nu ska vi ta det här sakta men säkert, steg för steg, och verkligen leva upp till Koranen i våra liv. Det här var så sahabas brukade förhålla sig till Koranen. Samtidigt som det fanns flera av dem som självklart hade memorerat hela Koranen. Men de tog saker och ting steg för steg, så de såg till att de verkligen blev påverkade. Kolla på den här historien, jag brukar ta upp den många gånger, men den är så vacker så man skulle kunna höra den gång på gång. Om ni vet araber generellt, och i synnerhet på den tiden, en utav de värsta sakerna du kan göra mot en person, och så är det med människor generellt, men i synnerhet är det lite mer med araber som har mer heder när det kommer till såna här saker, det är att du ska anklaga en persons dotter för zina. Alltså säga att typ din dotter går och gör horeri, eller hon har gjort otukt. Det här är typ, ge mig en fet smäll i ansiktet, det är bättre än att göra den här grejen. Det är extremt förnedrande att göra det. Tänk er själv att anklaga någons dotter som är gift med profeten sallallahu alaihi wasallam för att göra zina. Nu snackar vi alltså ännu värre. Tänk er då att den personen som anklagar ens dotter som är gift med profeten sallallahu alaihi wasallam är en person som man har tagit hand om och försörjt under en lång tid. Tänk er hur det här, det är, alltså som sagt, att bli torterad, det är bättre än att vara med om en sån här sak. Det här hände under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Det fanns en sahabi radiyallahu an som hamnade i ett misstag, och det var Mistah. Han var släkting till Abu Bakr as-Siddiq. Han var en muhajir. Han hade flytt ifrån Mekka till Medina och han var väldigt fattig. Abu Bakr radiyallahu an, han tog hand om honom och han försörjde honom. Okej? Okay? Så det var han, så han levde typ på hans pengar, på Abu Bakrs pengar. När munafiqun, hycklarna, började sprida om Aisha radiyallahu anha att hon hade gjort zina, hon hade gjort otukt. Den här anklagelsen höll på under en månads tid. En utav dem som sprider vidare, det var Mistah. var Misbah, som Abu Bakr radiyallahu anhu har försörjt, tagit hand om, så får han höra att den här personen är bland dem som sprider runt att min dotter har gått ut zina. Aisha radiyallahu anha, som var bland de bästa kvinnorna som har gått på den här jorden, som inte ens tänker på zina överhuvudtaget, som är gift med profeten sallallahu alaihi wasallam, så går han och anklagar Aisha radiyallahu anha för zina. Så Abu Bakr radiyallahu anha sa efter det, och han fick sitt straff och så vidare, han sa: wallahi, jag ska aldrig försörja den här personen igen. Jag ska, alltså förstår du hur det tar på en persons nafs? Så sänder Allah azza wa jalla ner versen: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Var överseende och förlåt. Vill ni inte att Allah azza wa jalla ska förlåta er? Så säger Abu Bakr: بلا يا رب. Jag vill det. Å min herre, jag vill bli förlåten. Så förlät han honom och började försörja honom igen. Bara av att höra en vers. Men han var noga med att han ska praktisera den här versen och implementera den i sitt liv. Trots att det tar emot en stolthet och trots att det tar emot ens nefs, så gjorde han det. För han var en person som ville praktisera Koranen. Och det var det som han nämns om Umar radiyallahu anhu också. Kana waqqafan indal Quran. Han stod stilla när Koranen sa någonting. Koranen säger någonting, okej. Då håller jag mig till det som finns där i. Koranen uppmanar till väldigt viktiga saker. Och till ett väldigt vackert beteende. Så vi bör läsa Koranen och se det som att vi är tilltalade direkt utav våran Herre. Utav Allah subhanahu wa ta'ala. När han beordrar oss med saker och han förbjuder oss från saker. Det här kommer leda oss till att verkligen vilja praktisera de här sakerna och implementera det i vårt dagliga liv. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss alla att verkligen praktisera Koranen och implementera den i våra dagliga liv. Allahumma amin. Mina bröder och mina systrar, jag ska avsluta föreläsningen nu. Men låt den här Ramadan bli verkligen Koranens månad för oss. Och låt den verkligen förändra våra liv. Och låt oss verkligen dra nytta av Koranen och läsa den och memorera den och reflektera över den och praktisera dens påbud och dens förbud. Må Allah azza wa jalla underlätta för oss alla att göra det här. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya rabbi.